P3, Sveriges Radio. P3.
Anna träffar kärleken i sitt liv på jobbet.
Och då kom det en så söt kille in. Och jag bara kände, wow, vilken gullig grabb.
Det var på en lägenhetsvisning som Anna fick upp ögonen för Simon. Det hon inte visste då var att även han hade fått upp ögonen för henne. Anna och Simon börjar dejta. Men 2 veckor senare vaknar Anna upp till något som ändrar på hela hennes värld.
Jag vaknar då 5 på morgonen eller något sånt och har sån fruktansvärd huvudvärk. Alltså det går inte att beskriva. Och jag är van att ha migrän och har haft mycket migrän. Och sen somnar jag om och så vaknar jag och då har jag ju förlorat synen på vänster öga då. Och så börjar det flimra från det högra. Jag förstår väl att jag kommer att förlora min syn.
Du lyssnar på Verkligheten i P3 idag om Anna som mötte kärleken och blev blind. Jag heter Gurbet Aslan.
Jag jobbar som mäklare. Jag trivdes jättebra. Det är ett väldigt fritt jobb och du lägger upp dina dagar lite som du tycker själv och ut efter uppdragen som blir och sådär. Så att jag trivdes jättebra med det, gjorde jag.
Anna som länge hade kämpat med sin mäklarutbildning tog examen 2012. Hon fick snabbt jobb och började arbeta som mäklare i Visby. Trots att Anna hade möjlighet att lägga sitt eget arbetsschema hände det ofta att hon stressade mellan visningarna. Och det finns ett sånt tillfälle som hon fortfarande minns som om det vore igår.
Jag hade haft en visning innan ute på landet och det blåste ganska mycket. Så när jag kom till den här visningen så tyckte jag att gud, mitt hår står ju på ända och jag är liksom lite stressad för den andra visningen drog ut på tiden. Så jag kommer ihåg jag hade min favorit svarta kavaj liksom och jeans och sen hade jag håret i en liten boll på ända. Sådär. Och det brukar jag inte ha utan det fick ju bli en nödlösning eftersom det då blåste så mycket.
Anna sätter upp sitt hår i en sned hästsvans och känner sig redo att välkomna de eventuella köparna. Det är också då han kliver in genom dörren. Simon.
Och då kom det en så söt kille in. Och jag bara kände, wow, vilken gullig grabb. Och det var det första jag sa när jag kom tillbaka till kontoret, att wow, vilken söt kille det var som dök upp där. Och han lade dessutom fram på visningen att han behövde snabbt tillträde för han var singel, eller hade blivit nybliven singel då. Så att, ja, då kände jag, då visste jag ju det, att han var ju singel då. Och sen visste jag inte hur jag skulle göra, för jag kände att jag måste vara professionell i min roll som mäklare då. Samtidigt som jag ville ju gärna ta kontakt med han. Men vi skrev kontrakt i alla fall och han var väldigt tidig på kontraktskrivningen och vi hann och pratade bara han och jag en god stund innan det var dags då.
De skrev på kontraktet och Anna åker tillbaka till jobbet med fjärilar i magen. Hon ville träffa honom igen.
Jag kände bara att jag vill jättegärna se han igen eller träffa han igen eller på något sätt se om han är intresserad. För jag var ju singel och jag visste att han var singel. Han hade lagt fram det på visningen så snyggt. Så jag visste inte om det betydde någonting. Var det en vink eller var det bara att han ville bara vara liksom att, ja, så här var det situationen. Så jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Men det löste sig så väl för att några veckor senare så... Efter kontraktskrivningen då, så fick jag ett sms från den här säljaren.
Det visar sig att Simon från visningen, han som fortfarande snurrade runt i Annas tankar flera veckor senare, var vän till säljarens son. Hon mässar därför Anna och ber henne höra av sig till Simon för att tala om för honom att han får komma och kolla på lägenheten igen om han vill.
Och jag bara, absolut, jag kan ju höra av mig till han. Och då fick ju jag faktiskt en chans. Och då hade jag en plan att jag skulle först och framföra det här ärendet. Och sen när han svarar på det så ska jag lägga fram en liten privat hur läget. Eller gick det bra helgen på det han skulle göra så här som jag visste. Men det behövde jag inte. För att i hans svar direkt så blev det att hur läget skrev han då eller något sånt där. Så att han inbjöd till till ett annat typ av samtal. Och det slöt i att vi satt och smsade hela kvällen fram och tillbaka. Och bestämde in en dejt också. Och då skulle vi gå och se hockey, hade vi bestämt, på fredagen.
Är du hockeyintresserad?
Jag sa det till Simon att jag gick ofta och såg på hockey. Det kanske inte var riktigt sant, men jag ville ju så gärna. Men jag har sett några matcher hemma.
De träffas och det blir hockey på fredagskvällen.
Och sen satt vi där och vi såg ju inte så mycket matchen, utan vi satt ju bara och pratade. Sen frågade han i alla fall om vi inte skulle gå på stan efteråt och gå på en krog och se något liveband som spelades. Och då sa jag absolut. Så jag hängde på och sen körde jag han hem dessutom, där han bodde då, under tiden tills han väntade på tillträde till sin lägenhet. Och en första kyss redan då i hallen när jag skulle åka hem. Och sen bjöd han mig redan kvällen efter frågan om jag ville komma och hänga med han då. Så vi hann och ses ett par, tre gånger, ganska många gånger faktiskt. För vi ville ju bara ses hela tiden, i alla fall från min sida. Och det vet som att han också ville det. Så vi sågs ganska mycket.
2 veckor och fler dejter senare har Anna blivit kär. Hon var säker på att hon äntligen hade hittat den rätte. Och inget kunde gå fel nu. Men en morgon när Anna vaknar känner hon att något är fel.
Då var jag och Simon sov över också faktiskt. Så då var jag hemma på mitt lilla hus på gården där jag bodde. Och vaknar då 5 på morgonen eller något sånt. Och har sån fruktansvärd huvudvärk. Alltså det går inte att beskriva. Och jag är van att ha migrän och har haft mycket migrän. Så jag trodde ju att det var det. Men liksom inga tabletter hjälpte och ingenting. Jag bara låg. Och så började jag då kräkas. Och så onaturligt mycket för att vara jag. Och sen blev det näsblod. Så det var jättemycket näsblod och jättemycket kräk. Och Simon trodde då att jag hade varit magsjuk. Så han gick upp på övervåningen och satt sig där och satt och spelade tv-spel.
För att du inte ska smitta honom?
Ja, precis. Så jag låg hela dagen med det där. Och det började flimra framför vänster ögat. Och jag trodde ju fortfarande att det här var migrän. Men till slut så fick vi ringa till 1177 och kolla liksom. Är det här verkligen en influensa eller migrän eller så, eftersom jag blödde så mycket näsblod? Och då sa de att ni måste åka in på en gång.
Till slut bestämmer sig Anna för att åka in till sjukhuset.
När vi kom in så har jag så ont och jag bara känner att jag måste få morfin. Jag har aldrig fått morfin i mitt liv, men jag känner att jag måste ha någon smärtstillande. Och Alvedon hjälper inte, för jag har ju bara kräkts upp allting. Så jag fick ligga en stund och jag fick åka in på röntgen.
Anna åker in på röntgen och efter några timmars väntan får hon äntligen träffa en läkare.
Och så kommer det in en läkare till slut och så sätter han sig bredvid mig och så tar på min axel och säger att tyvärr måste jag meddela att vi ser en förändring i hjärnan.
Förändringen i Annas hjärna innebar att man hade upptäckt en tumör i hypofysen. Efter beskedet stelnar hon till. Hon bara blundar och tankarna börjar spinna runt i huvudet. Vad kommer hända nu? Hur kommer det bli med den stora kärleken, Simon?
Och då vet ju inte vi, är det något elakartat eller vad är det för någonting? Och han frågar, har du barn? Och då undrar jag ju, menar han att jag har barn som jag kommer lämna efter mig? Eller kommer jag inte kunna få några barn? Och det var väldigt diffust allting där. Det är lite kaos kan man säga.
Efter beskedet om tumören får Anna också reda på att flimret hon kände i vänster öga berodde på en hjärnblödning som hade orsakats av tumören.
Och de kan inte operera bort den här direkt för att den här blödningen måste läka ut först. Så det här var en söndag när jag blev dålig. Och på måndag morgon så jag sover där på akuten i Visby. Och då har jag ju förlorat synen på vänster öga då. Och så började det flimra från det högra också. Så jag förstår väl att jag kommer att förlora min syn.
Anna kan inte längre se. Allt blir helt svart för henne.
Men trodde då att bara de opererar mig så blir det säkert bättre. Att det kommer tillbaka.
Anna flygs till Karolinska sjukhuset i Stockholm. Hon hoppas kunna bli opererad och få tillbaka synen. På onsdagen tar man äntligen in Anna på operation.
Då ser jag lite grann. Och det är väldigt blodrött och det är... Alla ansikten är som i en skräckfilm liksom förvridna. Så jag vill inte se. Så jag ligger bara och blundar, alltså dag som natt. För att jag vill inte se så dåligt helt enkelt. Och så ligger jag där på intensiven i 2,5 veckor nästan.
Anna hade fått tillbaka 3% av synen på sitt vänstra öga. Men det var inte allt. För precis när Anna och hennes familj hade börjat planera för hemfärd får hon en stroke som leder till en halvsidig förlamning.
Och den hittar, eftersom jag ligger på intensiven så hittar de ju den fort. Så att jag blir ju behandlad för den. Så efter 2,5 veckor får jag komma hem till Visby. Och jag längtar dit för då får man ju ha ett eget rum och ligga själv. Och det vill jag ju jättegärna då.
Anna åker tillbaka hem till Visby. Men bara en vecka senare får hon dåliga nyheter igen.
Och sen börjar jag läcka ryggmärgsvätska ur näsan då. Och då är det ett litet mikroskopiskt hål i eftertumören efter näsan där. Eller i näsan, för de har tagit ur tumören genom näsan också. Mm. Och det är därför det läcker. Och då måste jag ju tillbaka till Karolinska och operera det en gång till. Och få operera det då. Och det är ganska långa dagar, men det går ju bra, det gör det ju.
Efter nästan 2 månader på sjukhus blir Anna äntligen utskriven från sjukhuset. Men det tog inte lång tid tills hon fick åka tillbaka igen. Det visar sig att Anna fått en aggressiv hjärnhinneinflammation.
Och ambulansen får köra mig då ilfart tillbaka till sjukhuset. Och då har jag fått en ganska aggressiv hjärnhinneinflammation av en väldigt ovanlig bakterie. Så jag har bara jätteotur. Och den har så varit så kraftig att jag inte kan meddela någon att jag är sjuk. Så den kom så snabbt och att jag inte riktigt förstår själv att det är någonting som var allvarligt fel. Igen, så jag låg bara hela dagen utan att... Men jag har försökt, vi upptäckte det sen att jag hade påbörjat ett sms till min pappa. Där jag hade skrivit pappa kom eller pappa hjälp. Men jag har inte kunnat trycka på skicka. Så att, för han var ju i närheten, han är ju också på gården där. Så att han fanns ju i närheten då. Och mamma var på jobbet. Ja. Så då blev jag inlagd igen 10 dagar.
Fullt upp.
Ja.
Vad är det som ska fram?
Det här tänkte jag och sen de här små skålarna och osten kanske. Mm.
Det har nu gått 3 år sedan Anna blev inlagd på sjukhus sista gången. Hon bor inte längre kvar i gården som hon gjorde innan hon blev sjuk. Hon har flyttat in till stan. Hon bor nu i ett radhus tillsammans med Simon och deras son Elton.
Ta fram lite låken.
Ja, vill du ha glas?
Mm, jo, tack. Tror jag har på bänken nu?
Nej, jo, det hade du. Han är fantastisk. Han lämnar inte min sida. Och jag minns att när första natten på akuten så tänkte jag liksom, vad ska hända nu? För Simon var med där på akuten och liksom, han får väl åka hem eller jag vet inte vad händer med oss liksom. För jag var ju redan kär och det var ju förmodligen han också. Jag är så jätteglad att han packade en väska och följde med till Karolinska direkt. Han har inte lämnat mig en sekund. Eftersom Simon då följde med direkt från dag ett då på sjukhuset så trodde ju all sjukhuspersonal att det var min sambo eller att det var min man. Så de kallade han ju för det hela tiden. Så vi kände att men det är väl så.
De visste väl ingenting om att ni bara hade dejtat i 2 veckor?
Nej, de visste inte alls om det, nej. Så att, då kände vi att vi behövde aldrig ta det här snacket om att är vi ihop nu eller så. Utan det bara blev så helt enkelt. Så det var ganska så självklart att när jag blev utskriven så skulle han följa med mig hem. Men jag tror ju på ödet och jag är helt säker på att Simon, som är det bästa i mitt liv, kom till mig precis när jag skulle gå igenom det värsta i mitt liv. Jag är helt övertygad om.
Med tanke på allt du gått igenom, fanns det någon gång då du kände så här att nej, men han måste få gå sin väg och jag ska gå min?
Jag tror att vi kände samma där. Att vi kör på, vi tar det jobbiga nu, brukar vi säga. Så har vi det bästa framför oss sen.
Hur var det för dig?
Nej, det var inte så mycket att tänka på egentligen. Jag bara följer med på det sen.
Anna bor nu tillsammans med kärleken i sitt liv. Och de har också ett barn ihop. Hon berättar att hon inte vill tänka negativt. Men hon erkänner ändå att det är en kamp att få vardagen att rulla som vanligt.
Jag har ju egentligen bara ett nasalt synfält. Så jag ser rakt över näsan, men bara på ett halvt öga, om man säger då. Om man håller för sitt vänstra öga och så håller man för det halva höger öga från örat till, om man säger, så ser jag bara rakt fram över näsan. Okay. Ja, så ser jag med ett halvt öga, 29% ungefär, säger de. Alltså det första jag gjorde var ju att jag gick rakt in i en dörr och spräckte ögonbrynet. Jag har ju svårt att se sånt som är vitt. Och svårt med avstånd och sådana saker då. Och speciellt i början när allting var så nytt. Så att vi tog bort den där dörren. Den behövde inte vara där. Och sen så får man helt enkelt vänja sig och man får hitta sina egna små knep på. Jag har ju fått hjälp också från syncentralen och fått lite hjälpmedel och så här. Men mobilen är det största. En iPhone är jättebra när man är synskadad. Och jag har svårt att läsa på innehållsförteckningar och sådana saker. Så man får ta foto och så får man zooma. Och lysa med ficklampa i alla lådor och man hittar ingenting. Och lite sådana grejer fick man liksom hitta på. Mm. Och så. Så att, nej, det är inte jätteroligt. Det kan jag inte påstå. Men man kan inte göra någonting åt det, så det får vara så. Jag har ju en käpp till exempel, för det syns ju inte så mycket att jag är synskadad. Och jag har en käpp så att andra kan se att jag är, att för folk har respekt för den vita käppen. Men när man har ett barn och har en barnvagn, så är det ju svårt att gå med en käpp och en barnvagn. Det syns inte. Då ska man dra vagnen efter sig. Och det är ju inte det allra lättaste. Så att det har ju blivit så att vi till exempel får gå och handla när jag vet att det är mindre folk. Så i butiken, så att jag inte går in i folk eller ja, med vagnen och sådär. Så får man gå väldigt sakta och lugnt och inte stressa. Och jag saknar ju jättemycket att köra bil. För spontaniteten försvinner ju på ett sätt. Man kan inte bara, men nu tar jag bilen och så åker jag och gör det. Det blir väldigt mycket som läggs på Simon i det här. Att han får ju vara mina hjul helt enkelt. Och han klagar inte, men ja, jag uppskattar det jättemycket i alla fall, för det är inte lätt att få allting att gå ihop alla gånger liksom. Jag har inte mått speciellt dåligt av det här alls, utan jag försöker ju verkligen att se allt det positiva, allt som jag har fått och inte allt det jag har förlorat.
Du har hört Annas historia. På vår hemsida och sociala medier kan du se en bild på henne. Sök bara på Verkligheten i P3. Producent idag var Chang Imam. Tekniker Niklas Lundén. Jag heter Gurbet Aslan. Och Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt.
Sveriges Radio.